jobbar i otroligt korrupta leverantörskedjor. Klimatet är ju en rättvisefråga. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det. Om till exempel Tesla skulle komma och knacka våran dörr och vill testa någonting, så är vi bara öppna armar. Kan jag lova redan här och nu, live. Jag får energi i den här frågan, för att vi kan gå in och säga att vi vill betala mer. Det är precis som att man sitter och väntar på att någon annan ska lösa det här.
Här är Stavrum och Eikeland. En podcast från Nettavisen.
Fredrika Klarén, du är bärkraftschef i elbilsällskapet Polestar, som har tagit upp kampen med Tesla och Elon Musk.
Vi går rätt på sak. Visst du har elbil, är någon grund av god samvittighet?
Det är det absolut. Elbilar är ju en fantastisk klimatlösning redan idag. Vi använder ju livscykelanalys för att beräkna vår bils fotavtryck då när det gäller klimat. Och då ser vi så tydligt att om du väljer en elbil över en bensinbil som byggs på ungefär samma plattform, så att den är väl jämförbar, så har den ett lägre avtryck oavsett hur du laddar egentligen. Men laddar du förnybart så kan du mer än halvera utsläppet. Ja, men, och det är ju där vi är redan idag då.
Ja, men det kräver ju mycket mer naturresurser för att laga en elbil. Gör det en vanlig bil?
Ja, det är på ett sätt. Det kräver ju lite andra returresurser. Alltså, ja. Riskmineraler har ju alltid funnits i bilar. Det finns ju kobolt i bensinbilar också. Men det är klart att vi har en högre användning av mineraler, vilket gör att vi behöver ju verkligen säkerställa nu att när vi gör den här omställningen, att vi tar tillfället i akt och bygger ett så robust och hållbart sätt att producera de här batterierna och stora delarna som går in i en bil. Och där vill ju vi verkligen prata om på Polestar att vi behöver liksom släppa fokuset på utsläppen från tailpipe och verkligen börja samarbeta och lösa de här stora problemen som vi ser i produktionen då.
Ja, men alltså batterierna, hvor blir de av? Alltså, de var ju inte mer än 6-7-8 år, och så, hur blir du kvitt det?
Jag brukar säga så här att jag har jobbat med hållbarhet i mer än 10 år. Jag är så glad att vi har fått kunskap om vad cirkularitet kan göra för att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna nu så här tidigt i den här omställningen. Vi kan verkligen försöka bygga in cirkularitet på ett sätt som vi inte har kunnat tidigare. Och speciellt då när det gäller batterierna, för att vi ska få till en hållbar produktion och användning av batterier, så måste vi liksom använda cirkularitet till dess fulla kraft. Vi jobbar till exempel med Volvo för att säkerställa att vi har battericenter över hela världen som kan ta tillbaka batterier som eventuellt går sönder. Det ser vi ju inte i så stor utsträckning idag. Men att vi till exempel kan laga batterier från Polestar 2 har vi kapacitet för nu. Och också i de här battericenterna framöver kanske har remanufacturing kapacitet, men också att vi jobbar med recycling partners. Det vi vill är ju verkligen att se till att alla de här mineralerna, metallerna, materialen i batterierna som är så återvinningsbara, så du kan återvinna bulken av batterier, att vi ser till att få tillbaka dem in i loopen, så att vi skapar den här cirkulariteten. Det kommer inte bara gynna miljöfaktorer. Det kommer inte bara innebära att vi använder mindre av naturens resurser och så, utan också lätta trycket på leverantörskedjorna och människorna i leverantörskedjorna. De är under högt tryck just nu. Och vi behöver ge dem lite luft. Och att verkligen se till så att vi återvinner material kommer förhoppningsvis leda till att vi får en bättre situation också när det gäller mänskliga rättigheter.
Men då ska jag rätt på invändningar mot elbilar. Tänk att du sitter i en bilkö in till Oslo och du sitter och väntar och du har inte råd att köpa en ny bil. Och så till höger för dig i kollektivfältet där susar elbilarna förbi. Och då det första man spör sig om, är det rättfärdigt?
Alltså klimatet är ju en rättvisefråga. Vi behöver ju verkligen se till att vi använder klimatlösningar inte bara för att gynna en enskild människa utan för mänskligheten i stort. Så att jag har väldigt svårt att dra gränser däremellan. Men vad vi behöver skapa nu när vi också då kan ställa om och verkligen rethink, alltså tänka nytt kring hur vi ska röra oss i samhället. Vi får ju den möjligheten nu med elbilar. Det är att se till att försöka skapa ett mer inkluderande sätt att röra sig och som är mer dynamiskt, som inte bara bygger på en enda lösning. Och på Polestar så försöker vi verkligen tänka, vi älskar ju bilar, vi älskar bildesign och innovation och teknologi. Men vi behöver ju se till så att den här produkten som vi skapar ska fungera i en ny mobilitet. Och vi behöver ha elbilar för alla plånböcker, vi behöver ha dynamiska lösningar, vi behöver se en stark public transport. Och det ska liksom inte vara någon dominans från en enskild, ett enskilt fordonslag.
Men i Norge så har vi jo gjort mye av det du sier. Og det jeg lurer på jo, altså, hva det som gjør dere mer spesielle enn for eksempel Tesla?
Vi har ju en väldigt stark drivkraft inifrån, så vi brukar inte tänka så mycket på vad andra gör. Så den frågan, när jag får den, så blir jag så här, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den. Men vad vi försöker bygga är ju ett företag som verkligen står för tre saker. Design, innovation och hållbarhet. Alltså när du skapas så som vi gjorde för bara ett antal år sedan i den här kontexten, där vi vet allt vi vet. Vi är i en skenande klimatkris. Vi tappar biologisk mångfald i en takt som aldrig tidigare skådats. Vi har ökade idag ojämlikheter. När du då skapar ett företag i den kontexten, så vet du ju att här måste hållbarhet vara en grundsten. Och det att vi matchar det tillsammans med design och innovation, det är därför jag älskar att jobba på Polestar. Vi vill inte kompromissa mellan design, innovation och hållbarhet.
Ja, så Tesla, innovation och design, det har ju det också. Men så är det hållbarheten som skiljer det?
Hållbarhet är ju någonting som alla företag behöver jobba med. Sen hur transparenta de är kring det skiljer oss åt. Vi försöker verkligen berätta om det vi gör. Men vi ser ju inte att hållbarhet ska vara någonting som är en unik selling point för dig som företag. Ja. Hela industrin behöver flytta. Så det är också det vi försöker belysa med Polestar Zero Project, är att det här är ju vårt moonshot mål. Nu blir det svengelska och
norska. Hello.
Vi har ju satt ett moonshot goal, att ta fram en klimatneutral bil till 2030. För vi vet att vi har bara det här årtiondet på oss egentligen. Vi kan liksom inte vänta till efter 2030. Vi kommer nå 1,5 graders ökning av temperaturen till 2030. Eller till och med tidigare, så som vi taktar nu. Och det här målet är ingenting vi kan leverera på själva. Vi behöver samarbeta med andra industrikollegor för att möjliggöra det här. Vi behöver ställa om till förnybar energi i våra leverantörskedjor. Vi behöver innovera när det gäller material. Vi behöver investera mycket i ny teknologi. Så därför vill vi hellre prata om att vi ska samarbeta kring hållbarhet snarare än att konkurrera. Så om till exempel Tesla skulle komma och knacka våran dörr och vill testa någonting, så är vi bara öppna armar. Kan jag lova redan här och nu, live.
Är FNs bärkraftsmål viktigt för Polestar?
Absolut. The Sustainable Development Goals, bärkraftsmålen som sattes upp 2015, ger oss alla ett ramverk som vi kan hålla oss i. Bärkraft är ju ett så vitt begrepp. Och det kan innebära allt och inget. Och det har också tyvärr funnits egna tolkningar. Att man som företag bestämmer själv vad som ska vara viktigt. Mm. Det som SDGs-erna ger oss här nu, det är ju ett ramverk som om vi alla fokuserar på de här 17 målen och verkligen försöka vända negativ påverkan till positiv påverkan på vart och ett av de här 17 målen, så kommer det skapa en enorm kraft. Och kommer göra att vi samarbetar och att vi lyckas nå de här målen som är så viktiga för att alla ska må bra på den här jorden.
Men jag vill nämna till bärkraftsmål nummer 16 om att lage fredliga och inkluderande samfund med rättsvärn för alla.
Yeah.
Det är kinesisk eid. Mm. Det är ju eid av ett land som är en värsting på många ting. Mm. Diktatur, invaderar nabostad, driver med folkmord på uigurerna. Hur kan dere troverdig være for bærekraftsmål med et sånt eierskap?
Det är det som jag älskar med att jobba med företag. Att vi som företag kan arbeta med människor och med andra partners som delar våra visioner och våra värderingar. Så jag har precis suttit i möte med mina kinesiska kollegor här hela morgonen. Och vi har pratat hållbarhet såklart, vilket är det jag pratar om hela dagarna. Det pågår en väldigt stor omvälvning inom Kina. Jag brukar prata om att det finns två separata spår egentligen. Ett är det man pratar väldigt mycket om ekologisk bärkraft i Kina. Det finns en jättestor rörelse både hos människor men också företag, där vi ser till exempel Geely då, som äger oss, som verkligen ser att den här omställningen ska ske nu. Sen så har vi tyvärr tendenser som spretar åt andra hållet, där man fortsätter hålla kvar i kolkraften och så vidare och tampas med problem kring mänskliga rättigheter fortsatt. Vi vill ju verkligen supportera och driva på den här positiva utvecklingen som vi ser. Och det är det vi kan göra som företag, är att försöka hålla oss neutrala och bara köra med våra värderingar.
Ja, men alltså, det kontrolleras av Seijing Geely. Li Shufe er da den kinesiske oligarken bak dette. Han er god for nesten 30 milliarder dollar, så nesten 300 milliarder kroner. Han styrer Volvo, Lotus, Polestar, store aksjeposter i Daimler. Han til og med er det selskap som produserer disse taxiene i London. Han har investert i elektrisk fly. Han er nær venn av regjeringen og de som styrer i Beijing. Dere har to fabrikker der. Hvordan kan vi tro at dere er så mye bedre enn alt annet i Kina?
Transparens, skulle jeg si. Det som vi vil stå for på Polestar er jo at som företag så behöver du omfamna en helt ny transparens än vad du tidigare har gjort. För de här ägandeskapen finns bakom alla bolag. Och det skrivs så mycket i media. Och det finns så många olika narrativ. Det är så viktigt att man som företag verkligen berättar hur det egentligen är. Och hur det står till. Och försöker verkligen vara modiga i transparensen. Och det försöker vi omfamna på Polestar. Vi har en ambition om att vara det mest transparenta bilföretaget. Vi ger ut hållbarhetsrapporter varje år där vi verkligen utmanar oss själva att hitta mer och mer data. Och det är det jag tror som verkligen kommer skapa det här nya sättet att driva företag globalt. Vi måste också komma ihåg att vi måste få med hela världen. Vi kommer inte komma åt de här globala kriserna som klimatkrisen eller biologisk mångfald eller ojämlikhet står för om vi flyttar all produktion till EU till exempel, eller om vi bara säljer på vissa marknader där vi har till exempel en helt jämlik regering. Vi måste se till så att vi förbättrar globalt i alla länder, och det är det som är min drivkraft.
Den köper jag, men du ser ju också att alltså, hvis jag förstår det rätt, i Kina, de har ett stort problem med missbruk av arbetare, där folk sänds i fångenskap och så vidare. Du är enig i det, att det är ett problem i Kina?
Det finns många olika problem, absolut. Och det vi gör är att vi säkerställer så att vi har rätt krav i allt vi gör. Så till exempel när vi tittar på nya fabriker eller nya leverantörer i Kina, så ser vi till att jobba med robusta upphandlingsprocesser. Mm. Och där gör vi inte skillnad, oavsett om vi köper in i Kina eller om vi köper in på annan. Det ska fungera globalt.
Okay. Låt oss gå lite på det. Du har på en måte inviterat oss att ställa harde spørsmål, siden Polestar skal da ta en pole position i bærekraft. Så da lurer på, hvordan sikrer dere at for eksempel at leveransekjedene deres helt ned til mineralutvinning i Afrika, eller arbeidsforholdene til underleverandører til Polestar i Kina, hva slags arbeid gjør dere for å sjekke de leveransekjedene?
Det er en veldig bra fråga. Vi jobber i otroligt korrupta leverantørkjeder. Mineral and metal industrin är ökänd för att ha den högsta korruptionen.
Vilket och dåligt arbetsvillkor.
Verkligen. Mm. Vi har miljontals med barn som jobbar i gruvor varje dag. Så som företag så behöver du ju se till så att du jobbar med robusta sätt. Och jag har jobbat med hållbarhet under en längre tid och varit otroligt frustrerad över hur lama de här verktygen är som vi har kunnat jobba med. Till exempel att vi ber att en leverantör signar en code of conduct, och så ska leverantören i sin tur se till så att samma krav ställs ner längs hela leverantörskedjan. Och vi har inte förmåga att gå in och följa upp som företag. Det har varit det primära arbetssättet. Nu får vi fantastiska verktyg att jobba med som gör mig väldigt inspirerad. Till exempel så har vi ett strategiskt initiativ kopplat till materialspårbarhet. För vi vet, om vi vet exakt varifrån vi får materialen, så kan vi verkligen gå in, hämta data, vi kan åka dit på plats, se hur förhållandena ser ut. Mm. Så vad vi gör nu är till exempel när det gäller kobolt är att vi sätter upp en leverantörskedja som är godkänt tillsammans med batterileverantören. Mm. Så till exempel vi vill inte att kobolt ska komma ifrån artisanal mining, de här mindre gruvorna där man ofta hittar barn som arbetar. Fine. Det kan ju en leverantör lova, men vad vi lägger på då är att då ska vi använda blockchain för att se till så att vi verkligen spårar materialen längs den här leverantörskedjan. Mm. Och vad blockchain möjliggör då är att om någon försöker ändra informationen, eller om det kommer in mer kobolt än vad som ska vara i vårat recept, så kommer vi få en varningsflagg. Mm. Och det är så coolt att se hur den här digitala teknologin kan komma och bara ställa allt på, vända på allting som jag har känt har varit så utmanande tidigare.
Hvis vi går lite vidare den vägen, för det är klart att det är fristende på oss journalister att bara hacka lös på det, för sin det ju på något sätt har en profil här. Men hvis vi snur det lite mer positivt och spör dig, upplever du att bilkunder och investerer på något sätt nu är reellt upptatt av bärkraft och gjenvinnbarhet och cirkulär ekonomi nå än för bara några år tillbaka, du som har då jobbat 10 år med detta?
Verkligen, det är ju en otrolig förändring vi ser i samhället. Bara med Fridays for Future, Greta Thunberg, men också investerar-communityn som börjar vakna upp till det faktum att de behöver leverera på de globala målen också. Samtidigt så måste andra kriterier också tickas i. Så att jag ser fortfarande inte en trend när hållbarhet och miljö kanske är det enda man tittar på. Man vill också ha pris och design och funktionalitet och säkerhet och service, du vet. Så vi måste verkligen försöka leverera allting, och det är det som är vår vilja på Polestar, att skapa vackra produkter som också är hållbara. Lite du vet, men som man brukar jobba med i utbildning nu, man kör med gamifiering för att det ska vara kul att lära sig för ungdomarna, eller ja, men när man ger barnen vitaminer så är det i form av en gummitablett eller en gummy bear. Lite samma kan man ju faktiskt tänka kring hållbarhet, att försöka göra de här produkterna så vackra som möjligt så att vi får en snabb omställning.
Det är många, men det är många liksom hare ekonomer som tror att bärkraft är en motsättning till lönsamhet, men det är ju väldigt mycket forskning som visar det motsatta, att det faktiskt är lönsamt att driva bärkraftigt. Så där har vi som mål också att både ska tjäna pengar och kanske göra världen lite bättre då.
Absolut, men det finns ju väldigt många intressanta studier som tittar på börsnoterade företag till exempel, och hur man ser en tydlig koppling mellan företagets ambitioner kopplat till hållbarhet och hur lönsamt och intressant det är för investerare. Så att det bör vara så tydligt för alla nu att det här handlar om att göra sunda affärer. Ja. Men samtidigt så ska vi ha ögonen öppna för att det här kommer krävas investeringar. Vi kan inte fortsätta att investera i gammal teknologi. Vi har till exempel bilmärken som fortfarande investerar i fossil, alltså i ICE-teknologin. Det funkar inte. Vi behöver växla om alla pengar så att vi puttar in dem nu i de här stora omvälvande innovationerna som vi behöver göra, kopplat till material till exempel. Och utbyggnaden av förnybar energi. Det behöver dirigeras om pengar dit.
Men det är klart att investorerna, de kan vara villiga att betala lite extra för bärkraft.
Ja.
Men jag är inte så säker på att kunderna är så, särskilt på bil, villiga att betala så mycket extra för bärkraft. Och då tänker jag så, då må dere klara att hålla produktionskostnaderna nere. Och då kommer jag lite tillbaka till det vi snackade om i sted. Kan du garantera att det inte finns barnarbete i något produktionsled?
Oh, det kan ingen garantera. Inte någon som skapar kläder eller bilar eller mat eller Det finns inte den typen av genomlysning i de stora leverantörskedjorna idag. Och det är det vi vill vara helt transparenta med. Varför ska man som företag gå ut och försöka lova det? Det vi kan göra är att visa på att vi försöker systematiskt jobba så att det inte ska finnas, så att vi verkligen ska mitigera de här riskerna. Och den här gamla tiden när företag försökte lova lite för mycket än vad de kunde leverera på, låt oss lämna den så att vi kan ha diskussioner och vi kan ha samsyn kring vad det är som behöver göras.
Mm. Jo, men jag vill tillbaka till detta med, hvis du ser på Kina och måten det er bygget upp industriellt med eierskap och så vidare, så kan du sammenligne lite med Russland. Och de oligarkene i Russland som snakket mot Putin, de fick genomgå. Så har det faktiskt varit lite i Kina också. Du har att Jack Ma och någon av dessa här som inte har varit på bølgelinde med Beijing. Din eier, Li Shufu, han är det. Och när du vet att det är så mycket dritt som sker i Kina, varför ska vi tro på att dere jobbar?
Jag får energi i den här frågan för att vi kan gå in och säga att vi vill betala mer för den här förnybara energin. Det gör vi hela tiden. Vi försöker få leverantörerna att förstå att vi kan stötta er och betala det, då lite premium om det kostar det. Ofta så ser man faktiskt att om till exempel vattenkraft är lika billigt som en fossil energi. Men och det är ju, vi väljer ju att spendera våra pengar på rätt saker, hoppas jag, inom Polestar. Man kan ju spendera pengarna på fel saker som företag också. Så det gäller att vara smart i vad du investerar i. Och det är ett av exemplen. Och därför jag pratar också om att det finns väldigt mycket gott i Kina också, där det finns företag och människor som vill stå för hållbara lösningar och som verkligen bygger sina företag och sina liv på bra grunder, bra värderingar. Och det är de vi vill jobba med.
Ja. Och en ting kan vi vara eniga om när vi närmar oss slutet, ja. Nämligen att utan att få Kina på laget, både i bärkraft men också i människorättsspörsmål, så finner vi inte någon väg till FNs 17 bärkraftsmål.
De är ett work in progress, kan man lugnt säga. I alla... tittar man på FNs rapporter från de här olika 17 målen, så ser vi ju att vi är inte där vi bör vara för att nå det vi ska till 2030. Och till exempel pandemin har ju gjort att vi har tappat utveckling som har varit positiv och faktiskt gått baklänges när det gäller stora frågor inom mänsklig rättighet. Så att vi har mycket kvar att göra, och det är väl det. Alltså, vi vill skapa en sense of urgency kring att det är nu vi måste fokusera på det här. Det går liksom inte att bara köra på som vanligt och tro att vi löser allting efter 2030. För det är lite den känslan jag kan få när jag tittar på vad företag gör idag, organisationer och människor. Det är precis som att man sitter och väntar på att någon annan ska lösa det här.
Du fick Stavrum och Eikeland, en podcast från Nettavisen.